Vi har börjat en serie som heter Möte med levande Gud. Vi studerar människors möte med Gud. Vi studerar ganska märkliga texter i Gamla testamentet. De berättar inte om goda människor. Inte om helgon och hjältar som Gud belönar. Utan det handlar om svekfulla, trasiga människor. Långt ifrån fläckfria förebilder. Det är människor som Gud möter. När vi följer dem så lär vi oss inte att det här är det rätta sättet att leva. Det här är det goda livet. Utan vi möter ganska vilsna människor. Men människor som möter Gud och som får ett nytt liv. Förra söndagen läste vi om Abraham. Idag ska vi följa hans barnbarn, Jakob. Vi ska läsa en text. Ni har den på pappret. Den kommer upp här på vägen också, från Första Mosebok kapitel 32. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur, sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över vid Jabbok vid vadställ. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Jakob svarade: jag släpper inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom: vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han: ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Det är natt i Jakobs liv. Vi läser och har lyssnat här till en av Bibelns mest fascinerande texter. Fokuserat, koncentrerat, oerhört fyllt av tyngd berättas om en människas liv när allting ställs på sin spets, när allting kommer att avgöras, när hela hans historia kommer i fatt honom och hela hans framtid kommer att avgöras. I den här natten när någon börjar brottas med honom. Vad är det vi bevittnar? Vad är det som sker? Den här mannen som kämpar för sitt liv från det att mörkret faller tills dess att gryningen kommer. Vad är det vi är med om? Om vi ska förstå det här så måste vi förstå någonting av bakgrunden av den här mannens liv, av vem Jakob var. Jakob kom från en väldigt speciell familj. Han kom från den familj som Gud hade utvalt, som Gud hade lovat välsigna. Den familj som skulle bli grunden för hela Guds räddningsaktion. Hans farfar hette Abraham. Gud hade kallat på honom, hade gett honom fantastiska löften om att han skulle bli en stor släkt, ett stort folk, de skulle få ett land. Och så småningom skulle det komma något som skulle bli välsignelse för hela mänskligheten. Från Abraham till alla släkter. Och nu var han Abrahams barnbarn. Enormt privilegierad förstås att födas in i den familjen som kände Gud. personligen var han också privilegierad. Gud hade lovat just honom en välsignelse. När hans mamma var gravid så var det en oerhört svår graviditet. Så svår att hon var rädd att hon inte skulle överleva. Hon sökte Gud alldeles speciellt för detta. Och Gud talade till hans mamma Rebecka och sa att du bär på tvillingar. Och den yngre av dem ska jag ge en alldeles speciell välsignelse. Och det kommer vara så att den äldre ska tjäna den yngre. Jakob hade en tvillingbror Esau, han föddes först. Och Jakob föddes senare. Och han höll sin bror i ett fast grepp om hälen, står det. Och det var också därför han fick sitt namn. Det är en av betydelserna av namnet Jakob. Den som griper om hälen. Men det har en ganska negativ betydelse, för det betyder också den som bedrar, den som sviker. Familjen som då å ena sidan är välsignad av Gud är också en enormt dysfunktionell familj. Där väldigt få saker fungerar. Jakobs pappa sviker Jakob genom att ge sin kärlek och bekräftelse till den äldste sonen, Esau. Och Jakob känner sig uppenbart förkastad av sin far. Det är en splittring mellan Isak och Rebecka, hans mamma och pappa. Och det pågår ett spel som är så sorgligt, där föräldrarna spelar ut de här två sönerna mot varandra. Isak har Esau som favoritson och Rebecka har Jakob som favoritson. Dessutom är det så att Esau är stark, är vild, är väldigt manlig. Och lillebror Jakob verkar vara timid och lever i skuggan av den mycket mer imponerande Esau. I den här situationen så gör Jakob en mängd val. Hans historia är en väldigt märklig och komplicerad historia. Han lever i ständig konkurrens med sin äldre bror Esau. Och han lyckas lura av Esau förstfödslorätten. Alltså de privilegier som i den här kulturen gav den förstfödde en mängd rättigheter och företräden. Esau kom tillbaka från en lång jakt. Han var fullständigt utmattad. Han var hungrig. Och Jakob var förberedd. Doftande, het soppa. Och när Esau kommer så säger han, ge mig någonting att äta. Jag är hungrig. Och istället för att vara schysst mot sin bror så säger Jakob, du ska få soppa om du säljer förstfödslorätten till mig. Och han lurar sin bror på hans svagaste punkt. Esau var uppenbarligen en sinnlig man, alltså som agerade utifrån sinnesintrycken. Och när han ser soppan och känner doften så ignorerar han förstfödslorätten. Och Jakob lurar den till sig och Esau får soppan. Men Jakob gör någonting annat också. Han lurar sin pappa. Isak är en gammal man. Han har förlorat synen, han är blind. Och han känner på sig att hans tid är ute. Och han behöver föra välsignelsen vidare. Det som är så viktigt i deras familj, det som Gud har utvalt dem till, som ska gå från generation till generation. Och han säger till Esau, min tid är slut. Jag vill att du ska tillreda en god måltid till mig, så ska jag välsigna dig. Esau ger sig ut på jakt för att fälla ett djur och så kunna tillreda en god måltid. Rebecka, mamma, har hört den här konversationen. Hon söker upp Jakob och säger, passa på nu. Gå in till din pappa. Säg att du är Esau. Och du får välsignelse. Jakob säger, det kan jag inte göra. Han kommer ju märka att inte jag. Esau är lyden. Jag hade mycket kroppsbehåring. Jakob var alldeles slät i skinn. Men Rebecka har tänkt ut det hela. Rebecka lagar till, eller de lagar till en god måltid. De tar på Jakob hans, tar på Jakob Esaus festkläder, som också bär Esaus doft. Och de tar skinn från djur och klär armarna på Jakob med det. Och så kommer detta jättesvåra ögonblick. Jakob går in till sin blinda pappa och säger: det är Esau. Jag har tillrätt en måltid. Isak blir misstänksam. Det är ju inte Esaus röst. Två gånger frågar Isak sin son: vem är du? Och Jakob stålsätter sig och säger: jag är Esau. Han ljuger sin blinda pappa på hans dödsbädd i ansiktet. Det är Esau. Och Isak känner doften på kläderna, han känner på armen och känner att det är behovet. Och Jakob får välsignelse. Så kommer Esau hem från jakten. Han tillreder en god måltid. Han går in till sin pappa. Och hela lurendrejeriet avslöjas. Och Esau säger: jag ska döda Jakob. När min pappa har dött så ska jag slå ihjäl min bror. Han har lurat mig två gånger. Han har tagit förstfödslorätten. Och han har tagit välsignelsen från mig. Hans dagar är räknade. Det här förstår ju Jakob och Rebecka. Och Jakob måste fly till sin morbror Laban. Han tar sig alltså långt iväg till en släkting. Han får möjlighet att arbeta där. Och genom tricks av olika slag lyckas han lura till sig huvuddel av sin morbrors djur. Vilket skapar en väldigt svår konflikt med hans morbror. Som känner sig lurad och bedragen av sin släkting. Och Jakob måste fly ifrån Laban. Så vi möter en människa som är på flykt. Han flyr från sin bror Esau till sin morbror Laban. Han flyr från sin morbror Laban och är nu på väg tillbaka hem. Och nu när han är på väg tillbaka hem, så har han hört ryktet att Esau är på väg mot honom med en armé av 400 män. Det är den omedelbara bakgrunden till den här texten. Esau är på väg mot honom med 400 män. Det här flyktmönstret som vi ser hos Jakob, vad handlar det egentligen om? Alltså det är ju på ett plan en flykt ifrån Esau, en flykt ifrån Laban, en flykt ifrån sina egna val. Frågan är det också en djupare flykt? Är Jakob på flykt ifrån Gud? Om man igen tittar på storyn här, så är jag ganska övertygad om att det är just det det är. De här flykterna från de andra är djupa sätt att Jakob flyr från den Gud som vill välsigna, men där Jakob vill greppa sitt liv själv. När han första gången flyr hemifrån till sin morbror Laban, så övernattar han på ett ställe i Betel. Det är väldigt kargt. Han har ingenting med sig. Han har en sten som huvudkudde. Trots detta så lyckas han somna. Och han har han drömmer och han hör Gud tala till honom. Och Gud möter Jakob med enorma löften. Han säger: jag är Herren din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Och så återupprepas alla stora löften till Jakob. Du ska få landet. Och du och dina efterkommande ska leva där. Du ska bli ett stort folk som ska utbreda sig. I din släkt ska Messias födas. Genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och Gud lovar Jakob beskydd. Säger, jag är med dig. Trots att Jakob har trasslat till det så enormt för sig, så säger Gud, jag ska vara med dig. Jag ska inte överge dig, jag ska inte svika dig. Vad gör då Jakob när han vaknar och ska ge respons på Guds fantastiska löften till honom? Ja, om man läser Jakobs respons så blir man verkligen förvånad. Han säger så här: om Gud är med mig, och om han skyddar mig på denna färd, och om han ger mig mat att äta och kläder att klä mig med, och om jag kommer välbehållen hem igen, så ska Herren få vara min Gud. Kan man föreställa sig en svalare respons när Gud möter Jakob som är på flykt och säger, trots allt du har gjort, jag ska vara med dig, jag ska välsigna dig, jag står för mina löften. Och Jakob håller Gud mer än på armlängds avstånd, eller hur? Okej. Om du gör det och det och det och det och det, då så. Någon gång där i framtiden ska du få vara min Gud. Det är uppenbart att Jakob, som känner till Gud, ändå är på flykt från Gud och inte har gemenskap med Gud, inte lever med Gud, utan håller honom ifrån sig. Jakob är på flykt undan Gud. När han vaknar är han därför inte fylld av glädje över att Gud har talat till honom. Han är fylld av fruktan. Han har den här avvaktande attityden. Inte nu Gud, inte in i mitt liv nu. Sen, om du har gjort allt det här för mig, då. Han har ingen tillit till Gud. Det här präglar Jakobs hela liv. Han tar sakerna i egna händer istället för att låta Gud välsigna honom. Och han lever med ständig fruktan utifrån sina egna val. Det Gud har lovat honom verkar som om Jakob försöker vinna hela tiden själv och ta sig själv med vilka medel som helst. Som han tog förstfödslorätten, som han tog välsignelsen, så verkar han inte våga släppa taget och lita på att Gud är Gud och att Gud ska leda honom och Gud ska välsigna honom, trots att Gud har lovat. Han bryter upp från Betel, han kommer till sin morbror, han får kontakt med familjen där, han får börja jobba för sin morbror. Och det som nu händer i berättelsen om Jakob, det är som om han konfronteras med sig själv. Det blir som tre speglar för Jakob där han kan se sitt eget liv. Det är väldigt intressant. Jag tror inte att det handlar om att Gud håller Jakobs synd mot honom. Men det handlar om att Jakob möter andra människor som är lika svekfulla som han själv. Och om han vill så kan han se sitt eget liv i hur de handskas med honom. Tre speglar för Jakob där han kan se sig själv. Jakob lurar ju fadern på välsignelsen. Hans morbror Laban lurar Jakob på 7 års arbete. Jakob den yngre lurar sin äldre bror på förstfödslorätten. När han kommer till sin morbror så har hans morbror 2 döttrar. Rakel, som Jakob blir förälskad i. Och stora syster Lea, som har en skada, någonting med sina ögon som präglar hennes utseende. För systrar som är väldiga kontraster. Jakob säger, jag vill gifta mig med Rakel. Morbror Laban säger, det ska du få om du arbetar i 7 år för mig. Så har de bröllop. Det är en stor fest. De har bröllopsnatt. Och Jakob upptäcker på morgonen kan ju fundera på hur gick det överhuvudtaget till att luras på det sättet. Och det här, texten klarar inte det för oss. Det är kanske inte fullständigt otänkbart om man tänker på att män och kvinnor hölls väldigt separat innan de gifte sig. Här var det ett bröllop med kanske allt för mycket alkohol. Bruden var ju beslöjad, så man såg inte brudens ansikte. Och i vilket fall så är Jakob lurad. Och Laban säger, ja, i vår kultur är det så att man gifter bort den äldsta dottern först. Jag har inget val. Vill du ha Rakel får du jobba 7 år till. Jakob har orsakat splittring i sin familj mellan sig och sin bror Esau. I den nya familjen han bygger så är det ständig splittring mellan de här två systrarna, hans fruer. Texten som vi läste handlar om hur alla de sveken som i decennier har präglat Jakobs liv faktiskt hinner i fattor. Nu konfronteras han med sitt eget liv, allt det som hans vandring har varit präglad av. Han konfronteras med Laban som hinner upp på honom. Han konfronteras med Esau som är på väg mot honom, och Jakob gör allt för att försöka blidka sin bror. Texten säger att han i vågor skickade sina tjänare med mycket dyrbara presenter, så att när Esau skulle komma mot honom så skulle han möta tjänare med stora gåvor som skulle säga, det här är från din bror Jakob. Och så kom det Esau redan en liten bit till, nya människor med gåvor, det här är från din bror Jakob. Så vi förstår hur rädd Jakob var. Han försöker köpa Esaus gunst med gåvor. Och så är det märkliga att en namnlös angripare ger sig på. Och det är alldeles uppenbart, det är den personen som anfaller. Då brottades en man med honom. På hebreiska finns här en ordlek. Ordet Jakob och brottades är samma ord. En man jakobade med Jakob. Det som sker här är att Jakob möter sitt eget liv. Nu samlas allting i en bunt. Han måste göra upp sitt liv. Det verkar som han har förstått det också. Han har skickat över sin familj över floden. Han har skickat över alla sina ägodelar, alla sina tjänare. Och så står det, och Jakob var ensam kvar. Han har förstått. Det här är tidpunkten att göra upp sitt liv. Han måste vara själv. Han måste tänka igenom. Han måste be till Gud. Han måste söka Gud. Och den natten anfalls han av en man som brottas med honom. Under de här åren av svek har någonting hänt med Jakob. Har han utvecklats på något sätt? Om man läser hela Jakobs-storyn så har det börjat ske förändringar. Han som var helt distanserad från Gud till att börja med, han har kanske genom att kunna se sig själv i de här spegelbilderna börjat förändras. Börjat våga inse att han behöver Gud. Börjat relatera sitt liv till Gud. Så i kapitel 28 när Jakob möter Gud i drömmen så är ju hans respons, om Gud, ja då så. Men längre fram i berättelsen så kan vi se att i kapitel 31 då säger Herren till Jakob, det är tid för dig att bryta upp från Laban och återvända hem. Och då lyder faktiskt Jakob, han går. Då verkar han inte hålla Gud från sig riktigt på samma sätt. Precis innan vår text börjar, på en plats som kallas för Mahanaim, så möter Jakob änglar som talar till honom. Och som respons så ber Jakob en väldigt gripande bön. Han ber så här. Då blev Jakob förskräckt och fylldes av oro utifrån mötet med änglarna. Och Jakob bad. min fader Abrahams Gud och min fader Isas Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt, så ska jag låta det gå dig väl. Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du har visat mig. Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över Jordan, och nu står jag här med dessa båda skador. Rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer att slå ihjäl mig och det mina, både mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt, jag ska låta det gå dig väl och göra dina ättlingar oräkneliga. Jag ska bli som sanden i honom. Märker ni att det är ny Jakob som börjar framför mig? Han har börjat inse sitt behov av Gud. Vad har Jakob tänkt är problemet hans liv? Jag är ganska säker på att Jakob har tänkt så här. Det är Esau som är det verkliga problemet i mitt liv. Ta bort Esau och mitt liv hade varit hur bra som helst. Det är Esau som föddes först. Det är Esau som fick min pappas kärlek. Det är Esau som har stått i vägen hela tiden. Det var han som fick bekräftelse. Och jag hamnade i skuggan. Det är Esau som är problemet. Det är Esau som har hotat mitt liv. Det var på grund av honom som jag tvingades på flykt för han skulle slå ihjäl mig. Det är Esau som är problemet i mitt liv. Om jag bara blir av med Esau så hade saker och ting varit annorlunda. Det är väldigt intressant. Vad tänker du är problemet i ditt liv? Men nu verkar det som om någonting börjar gå upp för jag. Kanske är det relationen till Gud, inte Esau, som är hans egentliga problem. Nu är det natt i Jakobs liv. Det är en man som börjar brottas med honom. Och de brottas hela natten. De brottas i timmar. Och trots kamp hela natten, ända tills gryningen kommer, så kan angriparen inte besegra Jakob. Och då sker något väldigt dramatiskt. Angriparen beslutar sig för att skada Jakob. I svenska översättningarna så står det att han slog honom på höften. Engelska översättningar säger att he touched. Han rörde vid Jakobs höft. Och den går omedelbart och led. Den hebreiska grundbetydelsen är inte slog, utan han rörde vid. Vad har Jakob tänkt under nattens brottningar? Vem är det han brottas med? Varför blir han anfallen? Vem är det som försöker kämpa ner honom? Och jag tror om inte tidigare, när angriparen bara med att röra vid hans höft kan skada honom, förstår han vem det är han brottas med. Det är hans fäders Gud. Det är den levande Guden. Det är skaparen av allting. Som brottas med honom i natten. Angriparen rör vid hans höft och plötsligt känner Jakob en smärta rakt genom hela kroppen. Hans höft är slagen ur led. Han kan inte längre stödja på sitt ben. Nu kan han inte längre brottas. Nu har han inget val. Han måste klamra sig fast vid angriparen för att inte falla omkull. Och då händer det. Angriparen säger: släpp mig. Till gryningen kom. Och Jakob säger: jag släpper dig aldrig förrän du välsignar mig. Det är ord som Gud har väntat på i 30 år. Att Jakob skulle öppna sig för Guds välsignelse. Det som Gud hela tiden vill göra i hans liv, men som Jakob har hållit borta. Och inte förrän hans höft slås och led och han inser sin hjälpeshet, så kommer han till den punkten där han kan säga: jag släpper dig aldrig förrän du välsignar mig. Här är det verkligen ombytta roller, eller hur? Släpp mig, säger den Gud som aldrig släppte taget om Jakob under hans flykt. Jag släpper dig aldrig, säger Jakob. Han som hela tiden har hållit Gud ifrån sig. ansåg Gud att vara tvungen att föra Jakob. Inte för att han vill skada honom, men för att välsignelsen ska nå ända fram till Jakobs liv. Texten börjar med att det var natt. Det slutar med och solen går upp. Och det är inte bara en beskrivning av naturens fenomen. Det handlar ju om natten i Jakobs liv. Och att nu har välsignelsen nått ända fram till honom. Solen går upp över Jakob. Angriparen frågar honom: vad är ditt namn? Utifrån Jakobs ord förstår vi hur viktigt det här är. Hans flykt började med att han ljög om sin identitet. Hans pappa frågade honom två gånger: vem är du? Och istället för att gå in i det som Gud har kallat honom och svara: jag är Jakob, så säger han: jag är Esau. Jag är Esau. Och från den punkten har hans liv gått snett. Nu frågar angriparen honom: vad är ditt namn? Svara: jag är Jakob. Genom att han erkänner att han är Jakob, den som överlistar, den som bedrar, så får han också ett nytt namn. Han ska bli Israel, den som vinner seger. Och om honom sägs de fantastiska orden att han har kämpat med Gud och han har vunnit seger. Vem är angriparen? Vem är mannen som brottas med honom hela natten? Jakob undrar också och frågar: vad är ditt namn? Och han vägrar säga vem han är. Varför frågar du mig om mitt namn? Det är ju uppenbart vem han är. Att det är Gud. Och han har aldrig dolt sig för Jakob. Han har aldrig ljugit om sin identitet. Han behöver inte tala om vad som är hans namn. Och vi förstår att Jakob förstår vem det är han har brottats med. Han säger själv: jag såg Gud ansikte mot ansikte. Den Gud som har förföljt honom med sina löften har äntligen fått kontakt med Jakob. Och Jakob säger: jag såg Gud och ändå skonades mitt liv. Hur är detta möjligt? Hur kunde Gud brottas med Jakob? Och hur kunde Jakob vinna en seger över Gud? Hur kunde Jakob, han som har svikit, möta Gud ansikte mot ansikte utan att förintas? Vi som kan läsa mer i första Mosebok, vi vet att det var möjligt för Jakob brottas med Gud och vinna en seger och inte förintas i mötet med Gud, därför att en annan man en natt brottades med Gud i ett semane trädgård till en punkt där han svettades blod. Att det var en annan man som inte fick sin höft slagen ur led, utan som torterades och krossades och ödelades och dödades och bar hela tyngden av Guds vrede över synden. Därför kunde Jakob se Gud ansikte mot ansikte utan att gå under. Hans liv skonades. Och det är också därför vi kan möta Gud idag ansikte mot ansikte. Våra liv blir skonade. Och det fullständigt motsatta sker. Herren välsignade Jakob där. Han var märkt för resten av sitt liv. Han haltade på sin höft från den punkten och resten av sitt liv. Men nu levde han i Guds välsignelse. Nu levde han i Guds löfte. Så vill Gud möta oss och välsigna oss. Herre, kom till oss. Herre, kom med din välsignelse. Stoppa oss i alla våra märkliga flyktförsök från dig. Tack för att du inte släpper taget. Tack för att du kommer till oss med din